Låt oss bli stilla i bön. Helige och gode Ande, jag ber att du ville värma våra hjärtan och öppna våra ögon så att vi kan se på samma sätt som Johannes såg och se oss till en förnyad tro, till en förnyad målmedvetenhet och till en förnyad hängivenhet och kärlek. Amen. Vi hade inte gått igenom den andra lovsången här i det fjärde kapitlet i Uppenbarelseboken. Och därför så ska vi börja dagens bibeltimma mycket kort med att göra det innan vi går över till kapitel 5. Och när dessa varelser hyllar och ärar och tackar honom som sitter på tronen och som lever i evigheters evighet, då skall de 24 äldste falla ner inför honom som sitter på tronen och tillbe honom som lever i evigheters evighet och lägga sina kransar framför tronen och säga: Du, vår Herre och Gud, är värdig att ta emot härligheten och äran och makten, ty du har skapat världen och genom din vilja blev den till och skapades den. Den första lovsången till Gud i Uppenbarelseboken gäller den treenige guden, sa vi igår. Och vi kanske väldigt kort skulle säga någonting om hur läran om den treenige guden har växt fram. Mycket kortfattat, så att ni vet hur ni ska svara ett Jehovas vittne exempelvis när ni börjar diskutera med dem, hur ni ska argumentera utifrån Bibeln. Den kristna kyrkan delar ju med judarna tron att Gud är en. Och den tron har ju också islam tagit över ifrån gamla och nya testamentet. Och Gud uppenbarar sig i det gamla förbundet som fadern, som skapare och förlossare i gamla testamentet. Och Israels folk har en historisk upphakningspunkt för sin tro i uttåget ur Egypten. Det var ju den händelsen som skapade tron på Gud Javé och skapade förbundsfolket och hela Nya testamentets tro. Så det fanns alltså ett historiskt möte mellan människor här och mellan Gud. Gud har alltså trätt ut ur sitt ljus dit ingen kan komma och gått in i historien och talat och handlat i historien. Och han har talat och handlat som far i Gamla testamentet. Men så dyker Jesus upp på scenen. Och teologerna i Jerusalem upptäckte ju väldigt snabbt när de lyssnade till honom att han inte bara talade som en rabbi, även om han till det yttre uppträdde som en rabbi. Han har helt andra anspråk än en rabbi har. De märkte också rätt snart att Jesus också hade andra anspråk än en gammaltestamentlig profet. Ni har hört att det är sagt till det gamle, men jag säger er. Så talade inte ens en profet. Och när han använde uttrycket amen, amen, sannerligen, sannerligen säger jag er, så begrep de direkt innebörden i det uttryckssättet. Så talade bara Gud i Gamla testamentet, Gud Javé. Så talade ingen profet. För alla människor som talar, vare sig de är profeter eller de är rabbis, de måste ha vittnen och auktoriteter, vilka de faller tillbaka på. Men Jesus gör anspråk på att ha Guds auktoritet och kunna tala direkt. Detta gjorde ju att de kom på kollisionskurs med Jesus och hans undervisning. Och de sa mycket riktigt att han gör ju sig själv till Gud. Och det var en av huvudanklagelserna mot Jesus. Nu talade också Jesus om Gud, om Fadern. Och samtidigt gjorde han anspråk på att vara Gud i sitt sätt att tala, i sitt sätt att uppträda. Alltså, den kristna församlingen, de delade judarnas tro på Gud, Fader, Skaparen. Men här har de nu mött någon som de tror är Messias, men som spränger och vidgar deras föreställningar om vem Messias var. Och de märker att han gör anspråk på att vara Gud. Och det där, så att säga, går upp så småningom. Om vi hade haft apostlarna här framför oss och frågat ut dem, är Jesus Gud, skulle man svara nej omedelbart, under den tid de vandrade med honom, för det hade inte gått upp för dem då. Men så småningom, när de börjar tänka över och reflektera över vad sa Jesus, hur agerade han, så kan de inte dra någon annan slutsats än att han också är Gud. Och han kallar sig för människosonen. Och därför så blir det klart för dem att Jesus är sonen. Men så talar Jesus då, för att ytterligare, så att säga, komplicera det hela, om att han ska lämna dem i Johannes 14, 15, 16. Och att Fadern ska sända en annan hjälpare som för alltid ska vara hos eder. Och han talar om denne hjälpare som om han också var Gud. Och mötet med honom sker på pingstdagen, när den helige ande blir utgjuten. Alltså, det judiska förbundsfolket har i historien mött Gud i ord och i handling. Därför tror de på honom som Fadern. Den del av det judiska folket, och sen hedningar, alltså icke-judar, som kommer till tro på Jesus som Messias, de har mött Gud, men i Jesus från Nazaret. Som sonen och frälsaren. På pingstdagen får de den helige ande. Och om honom talar Jesus som om han stod på samma nivå som Jesus själv. Och då kan man bara dra slutsatsen att Gud är en. Och samtidigt är Gud Fader, han är son och han är helig ande. Och detta ligger till grund för urkyrkans reflektion över treenigheten. Och rent skriftmässigt så finns ju redan formuleringar i Nya testamentet. Vi kan ta Andra Korinthierbrevet 13:13. Nåd från vår Herre Jesus Kristus, kärlek från Gud och gemenskap från den helige ande. Där har vi alltså tredelningen redan i Nya testamentet klar. Och det är den tredelningen som kyrkofäderna sen arbetar vidare på. Och som vi har uttryckt i olika trosbekännelser. Så att vi tror på Gud som den treenige guden utifrån ett möte med Gud i historien där Gud har uppenbarat sig som fader, som son och som helig ande. Jag tror inte vi ska fördjupa oss mer i detta, men det här är ett sätt, och jag tror det enda sättet att riktigt komma åt vår tro på treenigheten. Och nu till den andra lovsången, nämligen lovsången till Gud som skaparen. Och lägg märke till att de 24 äldste faller ner och tillber honom. Och här har ni den där tidsförskjutningen som är så svår. Det står ett skall i vers 10 om ni tittar noga efter. Dessförinnan så har det varit presens och dessförinnan har det varit imperfektum. Och det är väldigt svårt att förklara det här. Och har ni 81:ans översättning så ser ni i noten där att de tycker att det här är problematiskt också. Jag bara nämner det som ett exempel på det vi kort nämnde om igår. Om vers 10. När dessa, alltså när de fyra väsendena hyllar och ärar och tackar honom som sitter på tronen och som lever, då skall de 24 falla ner. Då övergår man till futurum. I 1981 översättning. Alltså är det presens?
Ja, då faller.
Alltså står det presens där? Ja. Ja, men då är det säkert någon ny textvariant som man utgår ifrån och som har futurum. Säkert. Nåväl, vi ska inte fördjupas mer i det. Det som är intressant här är att man startar alltså med den första trosartikeln. Och varför är det intressant? Det tycker vi är självklart. Men det är så att säga i den här miljön inte alls självklart. Därför att det var en problematisk tro. Att tro på Gud som allting skapare och upphovsman. I det tidsklimatet som Johannes skriver. Det är inte bara efter darwinism och annat som det så att säga har blivit problematiskt att tro på världens skapare och i modern världsbild genom olika debatter. Utan i Johannes samtid så är en av de förhärskande religiösa riktningarna som heter gnosticism mycket negativ till skapelsen och betraktar skapelsen och kroppsliga drifter och framförallt sexualdriften som någonting negativt som kommer från en ond skapare, en demiurg. Och det här påverkar den kristna kyrkan så att en av väckelseriktningarna i den kristna kyrkan som leddes av en biskopsson och själv köpman ifrån en stad i nordöstra Turkiet som heter Marsion, han orkade inte med den första trosartikeln. Därför han tyckte att alla tecken går emot tron på en god skapare. Världen är så djävulsk. Tillvaron är så djävulsk. Så det är omöjligt att tänka sig att den kommer från en god Gud. Det är mycket rimligare att tänka sig att denna djävulska och onda tillvaro kommer från djävulen. Eller från en ond skapare. Och så kommer då den gode guden in och räddar. Den tanken som finns i Sven Delblancs roman Samuels bok, om ni har läst den. Den här stackars Augustana-prästen med höga betyg från Rock Islands teologiska seminarium som upplever att det är en kallelse för honom att fara hem till Sverige och bli präst i Svenska kyrkan och som inte accepteras. Och han ska givetvis gå vissa dispenskurser innan han accepteras. Det är precis samma formalism idag egentligen som det var då, mycket lite har förändrats vad gäller Svenska kyrkans otroliga stelbenthet på den här punkten. Jag skulle kunna ge er så chockerande exempel som ni ramlade från bänkarna här, hur vanvettigt man kan agera även idag i en upplyst tid gentemot dem som inte uppfyller de strikt formella kraven på att bli prästvigd. Det finns helt otroliga historier. Och precis på samma sätt behandlades han, och han var av ett sprött psyke, hade säkert sinnessjukdom någonstans i botten, men som säkert aldrig hade slagit ut om han hade fått ett normalt livsöde. Och han blir en byskollärare i Väse utanför Karlstad, och där går han under, han är inkapabel att sköta sin tjänst, och sinnessjukdomen tar över mer och mer, och han går in liksom i sin egen drömvärld. Och i den drömvärlden, där blir han, vad vi säger, manike. Det vill säga, den här världen är skapad av djävulen, samhället, allting är från djävulen. Men det finns dock en god gud, och denne gode gud har utsett honom som sin representant, och hans äldste son Abel, som också blir sinnessjuk och hamnar på sinnessjukhus som pappa. Alltså för att orka med tillvaron så blir han manike. Det vill säga, skapelsen är djävulsk. Den är så ond, den liksom bryter ner mig så fullständigt. Det finns ingenting av godhet i den. Jag orkar inte med den, jag måste dölja mig för den. Jag står inte ut med den, helt enkelt. Och jag kan absolut inte tänka mig att den kommer från Gud. Absolut inte. Men Gud finns någonstans långt borta, men mycket maktlös och kraftlös. Dock han har utsett mig till sin tjänare för att jag ska ge upplysning så att folk står ut med den här tillvaron. Det är samma psykologi hos Marcion på 150-talet efter Kristus. Och han var tydligen en utomordentligt kraftfull väckelsepredikant av stora mått i jämförelse med vilken många av kyrkofäderna säkert var erbarmeliga torrbollar och föga helgade och det ena med det andra. Så att han var som karismatisk personlighet mycket överlägsen många av de kyrkofäder som vi vördar mycket. Därför att han bygger alltså upp en kyrka på en lära som avskaffar gamla testamentet, som skiljer mellan den onde skaparguden och den gode frälsarguden. Han behåller bara Pauli brev och ett evangelium och kastar allt det övriga. Och han försöker få fram att kristendomens budskap är kärlekens budskap och icke domens och lagens och skapelsens budskap. Så han är på ett sätt hyperevangelisk. Och han förbjuder folk att gifta sig, så det var ingen biologisk kyrkotillväxt. Och det här visar sig hans kyrkas kraft. Trots att ingen av hans medlemmar fick gifta sig och sätta barn till världen, så växer hans kyrka och har flera hundratusen medlemmar och håller det sen i flera århundraden. Tills den försvinner någonstans uppe i Bulgarien och Jugoslavien och blir en slags halvhednisk sekt av så småningom. Det är väldigt mycket som talar för att denna typ av kristendomsförståelse, den är väldigt populär i Sverige idag. Det är helt klart att Svendel Blank personligen tycks vara attraherad av det här. Och det är helt klart att Lars Gustafsson offentligt har mer eller mindre bekänt sig till någonting av en sån här religion. Och en bekant som är psykiater på ett sjukhus i Mellansverige frågar mig hur det kommer sig att hennes kollegor var så intresserade av gnosticism. Och hon visste knappt vad det var, sa hon. Och det är precis samma psykologiska orsak. Du sitter som psykiater. Du har hopplösa fall dag ut och dag in, vecka ut och vecka in, månad ut och månad in, år ut och år in. Du blir cynisk, du blir disillusionerad fullständigt. Du har väldigt svårt att liksom uppehålla någon form av tro på det du gör i det långa loppet. Och tro på människan och tro på tillvaron. Och då erbjuder gnosticismen eller manikismen någon slags lindring där. Att den här skapade världen är en ond värld. Kommer från någonting som är ont. Men kanske någonstans finns det någon lindring att hämta. Och här går alltså uppenbarelsebokens författare oerhört starkt emot detta. Utifrån en gammaltestamentlig gedigen skapelsetro. Som ju har sina rötter i gamla testamentets uppenbarelse. Och därför så startar man lovsången för Guds handlingar med en lovsång till honom som skapare. Och därför att han har skapat världen och den blev till, så är den egentligen god. Den är ursprungligen god. Det finns en mening i tillvaron. Det finns någon som har ämnat någonting med mig, som vill någonting med mig. Och det finns ett mål för historien. Det följer ur tanken på Gud som skapare. Och det är ifrån den här versen som en av de gamla katecheserna i den presbyterianska kyrkan, Westminster Confession, säger att människans huvudsyfte är att ära Gud och att njuta av honom. Människans syfte med sin tillvaro är att ära Gud, att ge honom härlighet, ära och makt. Och att njuta av Gud, som formuleringen lyder. Westminster Confession. Det är deras svar på frågan: varför skapades människan? The chief end of man is to glorify God and to enjoy him forever. Och nu ska vi gå över till kapitel 5. Och jag såg i högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle med skrift både på framsidan och baksidan och förseglad med 7 sigill. Och jag såg en väldig ängel som ropade ut med hög röst: vem är värdig att öppna boken och bryta sigillet? Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna boken och se i den. Och jag grät häftigt över att det inte fanns någon som var värdig att öppna boken och se i den. Men en av de äldste sa till mig: gråt inte. Se, han har segrat, lejonet av Judas stam, skottet från Davids rot. Han kan öppna boken med dess 7 sigill. Bokrullen med skrift på framsida och baksida och förseglad med 7 sigill. Vad är det för någonting? Ja, det finns många olika tolkningar, men den som jag tycker är den troligaste tolkningen, det är Guds frälsningsplan för hela historien. Det är helt enkelt en slags beskrivning av vad som Gud har tänkt för historien och för hela mänskligheten. Och det är klart, vi som lever i en tid då futurologi, läran om framtiden, har blivit så oerhört viktig del i vår framtidsforskning. Vi känner ju oss, så att säga, speciellt dragna till den här texten, därför att den svarar ju slag emot någonting som är väldigt aktuellt för oss i vår samtid. Och när det heter att ingen kunde öppna boken och att Johannes grät häftigt just därför, så tycker jag att det återger stämningsläget i vår samtid i större och större utsträckning. Hur kommer det hela att sluta? Ja, det är en fråga som både professorer i filosofi och vanliga knegare, de ställer precis samma fråga. Hur kommer det hela att sluta? Kommer det hela att sluta med en förfärlig katastrof? Eller finns det någon lösning för mänskligheten i framtiden? Det finns nog ingen fråga som mer upptar framtidsforskarna än den frågan. Och det är frågan som upptar Johannes. Och det är frågan som ställs i den himmelska världen här. Och det sägs att ingen kan öppna boken, ingen ängel över jorden, ingen människa på jorden, ingen död under jorden, ingen världsreligion, ingen filosofi, ingen ideologi kan ge svar på den här frågan. Den här frågan är oerhört djup. Det här är själva huvudfrågan egentligen i hela Bibeln. Därför att den viktigaste frågan som man ställer när man å ena sidan hävdar Gud har skapat världen god, å andra sidan världen ser så ond och djävulsk ut, då blir ju huvudfrågan: hur ska Gud klara av vad han har lovat att klara av? Antingen är tron på att Gud har skapat allting gott och är allsmäktig falsk och en illusion rätt igenom, eller så måste Gud demonstrera och visa att han så att säga går i land och föra skapelsen till ett slutmål. Det är den frågan alltså som dallrar i Johannes. Det är den frågan som upptar honom i den här situationen. Det är den frågan som så att säga ligger i luften i den himmelska världen. Man kan uttrycka det på väldigt många olika sätt. Man kan uttrycka det så här: hur kan Gud göra rättvisa åt sin suveränitet och åt sin barmhärtighet i en syndfull värld? Hur kan han göra rättvisa åt sin suveränitet, den som stryks under av blixtarna och dundren här i kapitel 4? Och hur kan han göra rättvisa åt sin barmhärtighet utifrån regnbågen som signaliserade barmhärtighet? Hur tänker Gud hävda sin suveränitet över hela skapelsen så att havet, det onda, inte längre finns? Gud kan givetvis utplåna hela universum. Men Gud vill rädda, därför att det är så djupt förankrat i hans väsen. Och därför så är vi så att säga kommen till själva hjärtpunkten i Guds frälsningsplan, i Guds tankar för hela mänskligheten och världen här. Och den som kan öppna bokrullen, han kan fullborda Guds frälsningsplan. Och därför gråter Johannes häftigt över att det inte finns någon som är värdig att öppna boken. Johannes lever i tro på Gamla testamentets löften. Och Gamla testamentets löften talar ju om Guds slutseger. Vad blir det av Guds slutseger, frågar sig Johannes när han sitter fängslad på Patmos. Men en av de äldste sa till mig: gråt inte. Se, han har segrat. Lejonet av Judas stam, skottet från Davids rot, han kan öppna boken med dess sju sigill. Det finns alltså en lösning. Men lägg märke till en lång rad saker här. Lägg märke till att Gud vill ha en agent. Gud vill ha en människa som utför detta. Lägg märke till det. Visserligen en gudamänniska. Men Gud, så att säga, löser inte problemet själv ovanifrån. Gud löser problemet nedifrån, underifrån. Genom en människa som är lydig in till döden, ja, in till döden på ett kors. En människa som samtidigt är Gud, som är gudamänniskan. Gud har begränsat sin allmakt så att han löser problemet genom någonting som ser ut som svaghet och nederlag och undergång. Jag hade blivit ombedd att recensera den här boken Tornet på Göbora av John White, samma författare som till den bok som Tolkien talade om. Den här boken är ju en barnbok skriven med C.S. Lewis Narnia-serie som förebild. Det är några barn som sitter och ser på några egendomliga tv-apparater och kastas in i ett sagoland där kungen Cardia, hjärtat, har blivit fängslad av en ond trollkar. Och de är nu engagerade i att befria honom och återupprätta hans rike som ligger i ruiner och som håller på att gå under på grund av all möjlig ondska. Det är en djupt teologisk bok med fantastisk skildring av omvändelsen bland annat. En alldeles otrolig skildring av omvändelsen. Det finns förskräckligt roliga saker. Det roligaste jag vet här, det är när han skildrar teologerna. Det är något så fantastiskt roligt så det blir bättre varje gång jag läser det avsnittet. För det är någonting så elakt roligt så det går aldrig att överträffa. Det finns en flygande häst i den här framställningen som dyker upp vid några tillfällen. Och den flygande hästen heter Theophilus Gorgonzola Roquefort de Limburger 5. För han tycker att det är så fina och passande och värdiga namn. Och han vill ha värdiga och fina, ovanliga och svåruttalade namn. Så han ska visa sin finess. Och när flickan Lisa har blivit omvänd så kommer hon då till Gal som är frälsaren, och Gal betyder förlossare på hebreiska. Och då flörtar den här hästen med henne. Hon kan inte begripa varför han flörtar så med henne. Hon har aldrig sett en flörtande häst förut. Och så småningom så vill han då presentera sig för henne. Och då vill hon veta vad han gör för nytta då som flygande häst. Och då säger han att ja, du får lära dig att formulera dig lite elegantare. Gör, vad gör jag nu? Jo, jag samarbetar ju med Gal. Han behöver ha någon klok varelse i sin närhet, någon som kan tänka, som inte bara är järv, dumdistighet håller jag inte, utan subtil, som kan urskilja de finare nyanserna i det diplomatiska umgänget. Man kan säga att jag gör mitt inflytande gällande i bakgrunden. Jag ger Gal vissa idéer. Jag ger honom råd. Jag ger en vink här och där åt vederbörande instanser. När Gal behöver ett gott råd kan han vända sig till mig. Och då kommer en annan flygande häst som är Stoet, som är Theophilus fru. Och hon ger honom ett ordentligt tjuvnyp och skäller ut honom efter noter. Och då stoppar Theophilus hästen svansen mellan benen som en hund och slinker iväg. För då är det några små flygande hästar som håller på att bryta huvudet av sig. För de ska lära sig att göra samma konster som pappa hästen har gjort. Och det klarar de inte av, så de håller på att bryta nacken av sig. Och hon skäller ut honom för det. Och han går iväg mycket, mycket lite tillplattat, så säger då Gal: jag skulle gärna vilja bjuda in de där två på lunch, men Theophilus måste få lugna sig lite och Stoet tjatar så väldigt. Det är en rätt otrolig skildring av teologen och hans hustru. Nåväl. Namnet i fråga är ju taget ifrån arameiskan Gevura. Och det betyder makt och kraft. Och det är en otroligt viktig term som spelar stor roll för Paulus. Evangeliet är Guds kraft till frälsning. Det har Paulus tagit ifrån judisk litteratur med den gamla nya testamentet. I vilken Gevura är ett huvudbegrepp. I den yttersta tiden ska Guds makt visa sig. Då ska allting bli nytt. Och det är därifrån som denne John White har tagit den här termen också i sin bok. Och det jag ville säga, i den här boken så förekommer ett resonemang mellan barnen och Gal. Barnen frågar, spelar det någon roll vad vi gör, om vi syndar eller inte, om vi är lydiga mot dina befallningar eller inte? Kommer du inte att greja det ändå? Är det bara för syns skull som vi har tagit hit ifrån en annan värld? Eller spelar det någon roll om vi verkligen gör det du säger och lyder och tror eller inte? Och Gal svarar inte alls på frågan. Men svaret ifrån vår text här i Uppenbarelseboken är, det spelar en väldig roll. Här har vi återigen ett mysterium alltså. Där vi så att säga ju är indragna i det gudomliga handlandet. Och vi spelar en väldig roll. Och den som spelar den i allra största grad utslagsgivande rollen, det är gudamänniskan som var lydig. Ja, lydig in till döden. Ja, in till döden på ett kors. Jag sökte efter en psalm som talade om Kristus som Guds lam. Men jag märkte att atmosfären i den psalm vi sjöng egentligen är annorlunda än atmosfären i det kapitel som vi läser. Därför att i det kapitel som vi läser, där är det en lovsång till lammet som har vunnit seger. I den psalm vi sjöng så beskriver man lammet på dess väg att vinna seger, när det ännu står så att säga under nederlagets tecken, under lidandets tecken. Men i det här kapitlet har Guds lam, har Jesus Kristus, vunnit seger. Men det har vunnit seger genom ett lidande. Gråt inte, se han har segrat, lejonet av Judas stam, skottet från Davids rot, han kan öppna boken med dess 7 sigill. Han inte bara kan öppna boken och tala om vad som ska ske, utan han verkställer också profetiorna. Att öppna boken är både att tala om vad som står där och att verkställa det som står där. Och vi fortsätter. Och jag såg att mitt för tronen och de fyra varelserna och mitt för det äldste stod ett lamm, och det såg ut att ha blivit slaktat. Det hade 7 horn och 7 ögon, som är Guds 7 andar som har sänts ut över hela jorden. Det gick fram och tog boken ur högra handen på honom som satt på tronen. Och när det tog boken följde 4 varelserna och de 24 äldste ner inför lammet, var och en med en harpa och en guldskål fylld med rökelse som är det heligas bönor. Ett lamm som såg ut att ha blivit slaktat. Det är det som är värdigt att öppna bokrullen. Och det är ju en mycket märklig segrare som vi ser framför oss. Och den bilden har ni säkert sett på många kyrkmålningar, många bönhusväggar. Lammet med segerfanan, med ett hugg över halsen. Det såg ut att ha blivit slaktat. I Nya testamentet så talas det om Guds lamm i 3 olika aspekter. Guds lamm är det segrande lammet. Det är en beteckning i judisk litteratur strax före Nya testamentet som betecknar den som ska driva ut det onda och upprätta Guds skapelse. Och det är ju så Johannes Stöparen talar om lammet. Se Guds lamm som bär bort världens synd. Han vars skorem jag inte är värdig att lösa upp. Han som ska döpa i helig ande och eld. Det är alltså kraftens, segrarens, övervinnarens gestalt som tecknas av Johannes Stöparen. Och det är som det segrande gudslammet som det presenteras sen i Uppenbarelseboken också. Men det finns 2 andra aspekter på gudslamm. Gudslamm som Herrens lidande tjänare i Jesaja 53. Gudslamm som påskalammet från Andra Mosebok 12. Och det är sättet på vilket segern vinns. Att Jesus Kristus ger sitt liv som ett offer för vår synd och för hela världens upprättelses skull. Och det är kraft av den segern som nu lammet har 7 horn, det utmärker allmakt, och 7 ögon, det utmärker allvetande. Och det är förbundet med Guds ande. Guds ande kan inte bli given förrän Jesus Kristus har utfört sitt försoningsverk. Det känner ni till, och vi behöver bara hänvisa till ett enda bibelställe för att se den kopplingen i Apostlagärningarna 2 och 33. Apostlagärningarna 2 och 33. Gud har upphöjt honom i sin högra hand, och sedan han enligt löftet tagit emot den heliga ande av fadern har han nu utgjutit den eller honom så som ni här ser och hör. Guds ande kunde inte ges åt alla som tror förrän Kristus har utfört försoningsverket, befrielseverket, räddningsverket. Och det är det som uttrycks här i den här texten med att det har 7 ögon som är Guds 7 andar som har sänds ut över hela jorden. Det gick fram och tog boken ur högra handen på honom som satt på tronen. Och då faller de 4 varelserna och de 24 äldste ner inför lammet. Det är mycket intressant. Därmed är lammet Gud också. Lammet tillbes på samma sätt som Gud, fadern, tillbeds. Och de har en harpa, de har en guldskål fylld med rökelse som är det heligas böner. Så kraftfull, så effektiv är alltså våra böner. Så att även de mest svaga, de mest förströdda böner, de som kommer som ett nödrop, de går ända fram inför tronen.